Kapitel 1. En som är god. Det må virka som en enorm explosion sett från vårt mänskliga perspektiv. Hur målig godhet uttryckt i avgränsad rum och tid skapar verket. Där var visdom, kärlighet, omtanke och omsorg, precision, humor, utforskarlyst, trufasthet, hopp och liv strålte fram. Som i en symfoni kändes ydmykhet, styrke, sårbarhet, mysterie och robusthet. Ja, vi känner nog till kort om vi prövar ge fullständig beskrivelse av allt som fick uttryck då Gud skapte universet. Det var inte småtteri som blev satt igång. Komplette integrerade lösningar blev spritt ut på alla områden, vävd samman i en relationell gensidig avhängighet som bär en med umålig visdom, kunskap, kärlighet och kraft kan få till. Det sprudlar över av liv. Idag har vi ramverk för att förstå fylda som fanns i det upprinnliga skaparverket. För något skedde. I kärlighetens natur finns också risiko. Gud var villig till att ta den fordi kärligheten är så dyrbar. Kan du föreställa dig all energin och spänningar som låg i det och uttrycka det yppersta av godheten som finns i Guds väsen? Uppenbaringar blir för enorm för oss. Det blir som om sola fyker förbi. Allt brännas väck. Pröva att dricka hav i en slurk eller att träcka in all luft som finns i ett pust. Kan du tälla alla stjärnorna i universet eller sandkorna på världens stränder? Vi jobbar lidenskapligt med att uppdaga den genetiska koden som är nedlagt i DNA-materialet. Kunde vi ha tänkt ut detta för alla de hundrevis av miljoner av unika uttryck som finns? Kunde vi fått allt det till att spela samman i ett enormt kosmisk orkester som fungerade perfekt? Det är explosivt, och så var välden att det faller utanför vår fattävne. När ting blir för stora så blåser det utav förnufta och resulterar ofta i en emotionell upplevelse. Det blir för stort till att förstå, men sett likväl djupa spår i bevisstheten vår. Varför är det så många som lidenskapligt påstår att det inte är sant? Någon går så långt som att kalla det myte, uppspinn som omöjligt kunde skedd. Ja, det blir uppfattat som så absurd att människor som tror på Gud ofta blir stämplade som utskudd i samhället. Likafullt finns vittnesbörde och gensyn av Guds godhet framdeles. Ja, det känns så starkt att skrifta sig via utan undskyldning när det gäller bevissthet om Guds existens. De gångerna vi undskyller oss är det ofta när vi inte är villiga till att ta ansvar. Det ska vi se mer på senare, för det handlar om framtid, potential och arv. Spörsmålet är om vi har ydmykhet, saktmodighet och mot till att möta verkligheten. Många är ofta nölande i möte med något som hävdas att vara gott. Det måste vara något med det. Allt för många av oss är upparbetade är mistillit baserat på egna erfaringar. Vi vågar inte helt att ge oss över, men söka i staden kontroll och kunskap som säkerhet. När vi så uppsummerar vår existens blir vi tillbörligt att tänka att sann godhet inte finns. Därmed lägger vi våra erfaringar lag på lag till vi träcker dessa slutningarna. Är det verkligen sån? Själv om vi är sanna erfaringar betyder det att livets egentliga natur är slik. Är sannhet det jag själv bestämmer? Eller finns sannhet själv om jag aldrig hade blivit född? Vi blir ofta så uppslukt i oss själva att vi inte tar tid till att identifiera premisser som ligger till grund för vår existens. Visste du att om vi sätter människor på en skala i det fysiska universet så är det minsta för lite till att förstå och det största är för stort till att fatta. Och när vi kommer utanför vår fattävne börjar vi att extrapolera, teoretisera och filosofera. Det gör att vi inte klarar helt att gripa tak i hela vår existens, själv i det fysiska. Det är en viktig observation för det indikerar att vi inte kan fungera med information och kunskap alene. Det må vara något mer. När vi går lite djupare i materien så finner vi att kunskapen vi besitter faktiskt är byggd på något mycket mer dynamiskt. Låt oss se lite på det. En av grunderna till att människor skapar och utvecklar ting som verktyg, maskiner, hjälpmedel och datateknologi är en erkännelse av att vi är begränsningar. Vi aspirerar till så mycket mer än det vi kan ge i egen kraft. Vi är svårt begränsade i kosmisk sammanhang. En annan grund är självklart att vi är skapt i liknelsen till en skaper, så det är rätt och slett naturligt för människor att skapa. Vi ska se att vår begränsning är en skjult styrka. Samtidigt är det akkurat detta som gör oss så sårbara. Det ger oss behov för något vi faktiskt inte har kontroll över, nämligen att kunna bygga livet baserat på tillit och inte på kunskap. Låt oss ta ett banalt exempel. Du är på besök i en dyrhage och ser en flock majestätiska löve bak en glassvägg. Så kommer en dyrpassare och spör om du vill bli med in till lövene. Stol på mig, det är helt tryggt, säger hon. Du må ta en beslutning basert på mange ukjente og usikre faktorer. Er det mulig å ha absolutt kunnskap i en sånn situasjon? Du må ta en beslutning basert på tillit, eller tro om du vil. Har du ikke tillit i situasjonen, vil kanskje beslutningen bli basert på din egen eventyrlyst og risikovilje. Eller kanskje du faktisk kjenner dyrepasseren og tar beslutning basert på tillit til et troverdig menneske. Vi kan gjøre alt vi makter for å ha kunnskap og informasjon, men helt i bunnen ligger det noe annet, nemlig tro. Vår tilbøyelighet til å tro øker med bevismengder. Her er vi veldig forskjellige, men i bunn og grunn handler det om å ha tilstrekkelig bevis, altså bli overbevist. Ordet bevis kommer fra det tyske beweisen, som handler om å begrunne, gjøre troverdig, vise gjennom handling, tydeliggjøre og belegge. Mennesker som er overbevist om noe endrer ikke raskt mening. Så kommer det kanskje ikke som en overraskelse at skriften bekrefter at vi lever ved tro. Er vi med på tanken at mennesker fundamentalt sett lever tro, forstår vi kanskje at skriften ikke er et rent informasjonsdokument. Det må heller bli regnet som en bevisføring for noe som finnes og er sant. Det samme sier skriften om skaperverket. Det skapte for å vitne om noe, og bevismengden er så stor at ingen er gyldig grunn til å unnskylde seg når det gjelder Guds eksistens. Det finnes en kraftig vitnesbyrd, fordi det handler om en personlig erfaring. Med erfaring kommer det også autoritet og eierskap, noe som er svært viktig fordi en selv har vandret veien. Et dilemma vi ofte møter i en tid hvor vi har teknologi som gjør all slags informasjon tilgjengelig overalt, er at vi lett blir overfladiske. Da mener jeg at vi må behandle en så enorm mengde med informasjon at vi ikke tar oss tid til å gå inn i materien for å ta i eie den informasjonen vi utsetter oss for. Her må vi få tak i en nøkkel til eksistensen vår. Er vi informasjons- og kunnskapsbasert, eller er vi relasjons- og kjennskapsbasert? Da handler det om hvordan vi fundamentalt sett fungerer. Lever vi ved tro, må det bygges tillit, og dette kommer gjennom relasjon og erfaring, ikke informasjon. Vi skal se at dette er en refleksjon av opprinnelsen vår, noe som gir utgangspunkt for å bygge noe solid som vil vare inn i evigheten. Hvis du er med på tankene så langt, da er du på vei til å erkjenne grunnleggende sannheter. Samtidig må vi innse at det gjør oss som mennesker veldig sårbare. Tro underbygger kunnskap, og relasjon underbygger informasjon. Dette skaper en sammenheng der vi blir gjensidig avhengige av hverandre for å fungere i samfunnet. Det fordrer at vi bygger et karakterbasert samfunn, og karakterstyrke trenger kraft som ikke er av denne verden. Mer korrekt vil det være å si at troen fører til kunnskap og informasjon fordi det former vår evne til å filtrere og evaluere. Hva eller hvem vi tror på blir dermed den kritiske faktoren.